Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo, tack.
Och så är det jag som och de drar hem med killen.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil,
dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Och jag tackade ja till halvklassiken för att jag hade flera kompisar som bara, vi kör. Och då tänkte jag så här, jag ska inte hålla gruppen tillbaka. Det är klart jag är med. Sen har folk trillat av en efter en och det börjar bli ganska tomt på startlinjen. Men jag är en sån envis jävel som jag har sagt att jag ska göra någonting, så jag är det i alla fall. Välkommen till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. En podcast om ekonomi som vi gör tillsammans med Klarna. Den här veckan sponsor och samarbetspartner. Vad kan vi säga om Klarna, Mattias?
Jag brukar kalla dem för Super Bowl Klarna numera. Jag
tycker Super Bowl Klarna.
Ja, men det är så coolt att de är sponsor. Och det är precis det de vill också ju. Och det är fiffigt tycker jag. Nej, men det är roligt. Det är ett coolt bolag, det får man onekligen säga. Jag är väl en stolt... stolt partner med Klarna. Och framförallt är det ju inte för att de har gjort någon Superbowl-reklam, utan för mig handlar det om att det gör det smidigare. De går ju också ut med att det är smidigare, och det är smidigare helt enkelt. Jag tycker ju det här bara fantastiskt att man så enkelt kan få betala på 2 veckor. Man kan få hem prylarna och titta
utan
på
att det kostar någonting.
Ja, precis. Ja.
Köp grejerna på nätet, det du ska ha hem, och hinna prova det i lugn och ro och sen konstatera om du ska behålla det inte innan du betalar.
Ja, oftast har man ju för avsikt att behålla det, och det är klart att det går att reklamera varor och man har alltid öppet köp och allting, men det är bra mycket. Jag tror att det blir ett hinder om man har betalat och sen ska man få tillbaka pengarna och sådär. Så att det är klart att det är smidigt. Det är otroligt smidigt.
Och ett stort tips till den som använder Klarna redan eller ska börja använda Klarna är ju att ladda ner appen. Så att man får pings och notiser och grejer som berättar. Är det någonting som ska betala, när det ska betala? Så det är ingen risk att man råkar ut för några avgifter överhuvudtaget. Om man riktigt får synlig koll på. Det är inte så här, oj hoppsan, skulle den gå på torsdag? Utan då vet man det. Säger så här, hej, nu börjar jag dra ihop så här. Nu är det dags att se till att också exekvera den här betalningen.
Exakt.
Och inte minst kan man i den appen ställa frågor till dig och mig. Det är ju det bästa med Klarna-appen, måste man ju säga.
Ja,
det är väl allmänt känt i det här laget. Att det är. Under inspiration kan man klicka på Charlie och Mattias och så kan man ställa sina frågor till oss och vi är inne och försöker svara och vrida och vända. Och om några veckor kommer vi göra ett helt temaprogram med frågor och svar med tema jobb och ekonomi.
Ja, men precis.
Så då ska vi prata om alla frågor ni kan tänkas ha om jobb och ekonomi. Hur ska man tänka när man löneförhandlar? Vad har jag rätt till? Vad ska jag våga göra? Hur ska man tänka om man vill ha något annat jobb? Liksom, vad helst ni kan komma på kopplat till jobb. Lovar vi att vi ska göra vårt bästa för att svara på.
Absolut, garanterat.
Du, vi ska ta in gästerna för idag och prata. Jag är superinspirerad av det här ämnet därför att det är ju det är ju det här med att vara engagerad och vara inspirerad och ha kul på jobbet. Det är inte så jädra självklart. Jag tänker att man vill redan börja med frågan om man har någon jävla skyldighet att faktiskt vara inspirerad av det man gör. Det heter ju jobb, det kanske ska vara jobbigt. Vi får väl se, vi ska börja där. Men här har vi två engagemangsexperter. Så vi välkomnar in Emma och Niklas. Välkomna hit!
Tack!
Tack!
Jag känner er sedan tidigare. Niklas, du har ju varit med och poddat med oss förut.
Ja.
Då pratade vi inte engagemang, utan då pratade vi rekrytering och sådana saker, va?
Men jobbrelaterat.
Jobbrelaterat, absolut. Ja. Emma, kan inte du lite kort förklara hur hamnade du i engagemangsfrågan? liksom?
Jag hittade till engagemangsfrågan via medarbetarkommunikation egentligen. Jag började eller startade en egen byrå för, vad är det nu, 8 år sedan tror jag. Och då pratade man om digital ångest, det vill säga ledarskap kopplat till att man ska digitaliseras och hur får man med sig sina medarbetare. Det var där alla var för 8 år sedan. Sen för ungefär 5 år sedan, då började man att prata om nöjda medarbetare. Hur gör vi folk nöjda? Och sen så kände man, nej fasken, nå nöjd, det är lite passivt. Det är, liksom, det är inte det vi vill ha. Och det var då, kanske för 4 år sedan, som engagemang och motivation var det alla efterfrågade. Så att då kändes det inte så komplicerat egentligen att fokusera på engagemang och motivation, eftersom vi råkar veta hur man just gör för att skapa förutsättningar för det.
Och ert projekt heter Hej Engagemang, eller hur? Och sen så har det precis kommit en bok som har sålt slut över hela världen snart.
We wish.
Som heter...
Börja göra.
Börja göra.
Ja.
Är den riktad då till en vanlig knegare eller, som jag, eller är den riktad till den som är vd, triple cheeseburger, chief account?
Det är ju en bok skriven för alla. Så att säga. Vi brukar säga att alla som har ett arbete eller som någon gång hade tänkt sig att ha ett arbete. Och den är indelad, den heter egentligen Börja göra, en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation, och består av de 3 delarna så att säga. Och tanken med den är ju att det inte är en teoribok bara som man läser perm till perm, utan den är full av övningar och reflektionssidor och exempel på hur man kan göra för att förflytta sig från ett mer passivt arbetsliv till ett mer aktivt arbetsliv. Då, eftersom vi faktiskt tror att livet blir lite göttigare om man har kul på jobbet.
Men kan, för en sak är ju att säga så här, att man har kul på jobbet.
Mm.
Vi går och tar en AV ihop och vi har vårat vinlotteri och liksom så här. Så kul tror jag alla skriver upp på. Men som ni hörde, jag fiskade efter lite här, liksom så här, engagerad är väl klart att man inte ska vara oengagerad. Men i dessa tider av utbrändhet och folk som jobbar och ska alltså så här, hur jävla engagerad behöver jag vara i chefens chans att få en Porsche till i garaget kontra bara göra mina grejer, hålla ner huvudet? Var är ni i... Nu spelar jag lite djävulens advokat här, men jag tänker, vad är ni i engagemangsfrågan? Liksom, hur landar det där?
Ja, men vi tror, när Emma och jag träffades för 4-6 år sedan, så var ju vår frustration låg i den psykiska ohälsan. Och vi såg att Sverige går bra som land och många organisationer som går bra. Så vi presterar väldigt bra. Det är också så att den största styrkan som folk säger sig ha i vårt land när man gör ett test som heter Clifton Strengths, det är att vi är achievers, det vill säga att vi är högpresterare. Vi drivs av det, vi är skickliga på det, duktiga på det. Men samtidigt som vi presterar på en hög nivå så ökar den psykiska ohälsan. Och då började vi bli nyfikna kring, så presterar vi på bekostnad av vårt välmående? Och det var där vi började grotta i den här frågan. Då, vad skulle hända om man skapar förutsättningar på sin arbetsplats för att man både mår bra och presterar bra? Och kanske kan man till och med prestera på en ännu högre nivå om man mår ännu bättre? Och vad skulle hända i samhället om vi blev fler som hade mindre psykisk ohälsa? Rent inte bara på arbetsplatserna då givetvis, utan vad skulle hända i samhället om vi var fler som kände oss mer energiska och sammankopplade med vår organisation och vårt team och sådär. Och då fanns det hur många spaltmeter som helst forskning i den frågan som visar att när vi känner oss engagerade och motiverade så mår vi bättre. Och då presterar vi på en helt annan nivå. Och då får vi helt andra resultat givetvis.
Så liksom prestation och engagemang är liksom så som ni liksom tesen här, att det är 2 olika saker. Eller?
Nej, jag skulle säga att de hänger ihop, och kanske effekten som vi kan få är ju också en ökad lönsamhet. Så att jag tänker, det finns ju väldigt mycket att vinna för alla i en organisation kopplat till engagemang. Men jag skulle vilja gå tillbaka till det här med kul på jobbet som du pratade om. Och det har ju vi reflekterat mycket över, att ja, det är kul på jobbet. Och det då som är kul på jobbet, det är kickoffer, fikapausen eller en AV eller så. Men vi tycker mer att det ska handla om att vara kul i jobbet. Så att i sina arbetsuppgifter och tillsammans med sitt team, och när man får ett nytt projekt och nu, hur ska vi lösa det här på bästa sätt för våra kunder. Vi tycker att det finns en ganska stor skillnad i att säga att det är kul på jobbet eller ha kul i jobbet. Mm. Och det tror jag väl också är kanske därför som Vi tycker att engagemang och motivation ska ha en självklar plats. Liksom. Men sen så här, måste man vara engagerad? Nej, det är klart man inte måste vara engagerad. Men jag tror att man har mycket mer energi kvar i kroppen när man lämnar jobbet och man har haft roligt i sitt jobb. Och vi kanske faktiskt inte ens säger jobb så mycket längre, utan vi pratar mer om ett arbete också av den anledningen.
Hur då menar du? Vad är skillnaden mellan jobb och arbete?
Ja, att jobb kommer till ordet jobbigt.
Mm.
Mm. Och arbete är väl mer att det är arbetsamt i så fall. Men jag tycker ändå att det låter bättre. Så att vi säger inte jobba så mycket längre, utan vi säger nog arbeta.
Men om ni skulle ge något liksom konkret exempel, för det låter väl jättebra. Det är klart att man ska vara i jobbet eller att man ska liksom... Jag menar, har man en arbetsuppgift så har man ju. Kan ni ge något liksom konkret exempel på hur man ska göra det då?
Nej, men det är en superrelevant fråga, för att det blir, man får ju oftast den invändningen att men hur ska jag kunna engagera mig att klippa häckar? Det finns väl ett fantastiskt engagemang att hitta i att klippa häckar. Därför att varför klipper man häckarna? Jo, för att det ska se trevligt ut. Vem ska det se trevligt ut för? Ja, men det är väl de som bor runt de här häckarna till exempel. Och när man har en vildvuxen häck så ser ju inte det så trevligt ut som när den är välklippt. Så vi menar ju att det går ju att hitta, och förmodligen har man väl bestämt sig för att klippa häckar av någon anledning från början, gissar jag. För man tycker om att vara ute, det är ett flexibelt jobb, man kan bli lite brun på sova. Jag har ingen aning, men liksom, oftast så har man ju någon anledning till att man börjar göra någonting, hittar vi på. Liksom. Och sen finns det ju jobb som jag har i perioder som inte är så lätt att hitta ett syfte med varför jag ska göra just den här arbetsuppgiften. Men hela den här tanken kring engagemang bygger ju på att majoriteten av det vi gör på dagarna ska ha någon form av liksom större mening med att ja, men det är kul för hyresgästerna som bor i det här kvarteret att de kan njuta av mina klippta häckar. Liksom.
Är det liksom en nyckel för att kunna känna engagemang är att man förstår what's the point? Liksom som att det bara gräver en grop som någon annan skyfflar igen och så ställer man sig frågan, är det någon som ens? Alltså, spelar det någon roll om detta görs överhuvudtaget? Behöver världen en kokbok till? Liksom.
Ja, precis. Vi försöker ju, alltså när man definierar engagemang så pratar man ofta om en känslomässig koppling. Och den kopplingen kan ju vara i olika dimensioner. Det kan ju vara till sin arbetsuppgift. Det kan vara till den organisationen jag utför arbetsuppgiften för. För att ge ett exempel då, inom vården just nu så går folk på knäna. Men alla som jobbar inom vården, eller majoriteten av de som jobbar inom vården som jag har pratat med sista året, älskar verkligen sitt jobb. Det vill säga att de lever för att göra det bättre för patienterna. Att få patienterna friska så fort det bara går. Så de har en väldigt stark känslomässig koppling till sina patienter.
Frågar man dem på kvällen, har du gjort någon nytta? Så det kan du fethaja till nytta.
Precis.
Eivor har kunnat gå på toaletten och Bengt har börjat andas igen. Och grejer, liksom så här. Jag gör nytta varje dag, det är inte oklart. Liksom.
Men frågar du dem då, så hur känner du, har du samma känslomässiga koppling till din arbetsgivare?
Mm.
Som kan vara landstinget till exempel, så är det inte säkert att de svarar lika bejakande, rungande ja.
Då ser de inte, heja landstinget, det är så jävla kul att ingå i det laget.
Nej, inte alltid.
Vinner, vinner jag och tvärtom.
Inte alltid i alla fall. Nej. Därför att de upplever att de kanske inte har de förutsättningar de behöver för att må bra och prestera bra över tid. De har ju som sagt jobbat ganska hårt ganska länge. I början av den här coronaperioden hade de inte rätt skyddsmaterial etc. etc. Så den där känslomässiga kopplingen, för engagemang är ett tillstånd, det är bara ett medel för att nå mål. Så det finns liksom inget självändamål egentligen i att springa omkring och vara engagerad. Om jag inte kan rikta den där energin eller den där kopplingen till någonting. Vi brukar prata ganska mycket om det, Mattias också och Charlie, att riktning går inte att kompensera med hög hastighet. Så är man i ett team eller en organisation där folk känner väldigt högt engagemang, men man vet inte riktigt i vilken riktning vi är på väg, då är det ju en jättestor möjlighet att man blir utbränd, eller att man jobbar, man tycker det är kul och man känner att oh, det här är vi, som i vården nu liksom, till exempel. Men det är lite otydligt vad jag har för förutsättningar, vart jag ska ta, när jag tar det här slut, och man får inte det stödet av sin omgivning som man kanske upplever att man behöver. Sådär. Så det är en ganska komplex fråga faktiskt. Så därför så behöver man också ha en tydlig riktning.
Men ja, kör Mattias. Jag hör att du andas
in. Då tänker jag så här i dessa tider nu då, med corona och sådär. Hur upplever ni skillnaden, för jag känner ju så här att många, jag skulle säga så här, min känsla är att det är ungefär 50% av mina kompisar och kunder och klienter och sånt liksom som jag pratar med som tycker det är jättehärligt att man kan jobba mer hemma och att man kan göra det, medan många verkligen saknar den här arbetsplatsen och kompisarna och såna här grejer. Vad är er känsla?
Vi har faktiskt inte allt för länge sedan, var det typ 2 veckor sedan, så tillsammans med SIFO så har vi gjort en undersökning för att mäta just engagemanget under den här tiden som vi lever i nu när arbetslivet ser väldigt annorlunda ut. Och då hade vi just en fråga kopplat till corona, och det är ju precis som du säger, det är ganska delat i de som tycker att det är toppen och de som tycker att det är mindre bra. Och det vi kan se är väl att män var mer nöjda med distansarbete än vad kvinnor var. Och vi kan också se att kvinnor har mindre tid för reflektion. För att nu utgår ju vi och gör slutsatser utav det vi har sett. Att de gör så mycket annat också när de är hemma, så att de jobbar och också fixar allt möjligt som ska liksom fixas. Men jag tror också att vi jobbar mycket med en självbestämmande teori som heter self-determination theory, som består av 3 olika psykologiska behov som man behöver tillfredsställa för att liksom ens ha möjlighet att känna ett pirr i magen när man tänker på sina arbetsplatser och arbetsuppgifter. Och det första är ju att man ska känna att man är kompetent, det vill säga att jag kan lösa mitt arbete. Och det kan ju också vara kopplat till just nu till det digitala. Det vill säga att man vet hur man använder de här digitala hjälpmedlen. Det strular inte varje gång man ska ha ett videomöte eller man ska logga in någonstans. Eller att jag kommer åt företagets server eller annat som jag behöver för att kunna jobba. Så även om man liksom känner sig kompetens i sin arbetsuppgift, så kan det vara så att det haltar för att man är i en infrastruktur som man inte hanterar. Mm. Och det kan göra att man känner att det är lite jobbigt. Det andra psykologiska behovet som behöver vara tillfredsställt handlar om autonomi. Och det märker ju vi att det har vi ju väldigt mycket just nu.
Vad betyder det?
Det handlar ju om hur sakerna ska göras, att man får vara med och påverka huret.
Ja. Mm. Så att, jag har något att säga till om.
Ja, exakt. Så generellt sett så kan man ju tänka sig att en organisation, att en ledningsgrupp eller en styrelse eller hur nu organisationen ser ut, att de har definierat varför liksom finns vi, varför ska vi göra det vi gör och vad ska vi göra, själva affären eller verksamheten då. Men sen i huret, det är där man som individ och som medarbetare vill vara med och påverka det, för det är ju faktiskt medarbetarna som utför arbetet, då är de som då är experter faktiskt egentligen på huret. Mm. Så att om man får huret slängt i knät på sig, liksom, du ska, därför ska du ska göra det här och på det här sättet.
Just det.
Då kan man känna att shit, jag vill gärna bestämma själv hur det funkar för mig.
Aha.
Och när man då sitter hemma nu så är det ju många som får hitta lite egna lösningar. Så jag ser ju många av våra kunder som tycker att de kanske har lite för mycket autonomi, att de känner sig lite ensamma och inte riktigt vet hur de ska göra, men de får göra efter bästa förmåga.
Mm.
Och den tredje då handlar om samhörighet. Det vill säga både samhörighet till sin organisation och värdegrund och mission och syfte. Alltså varför organisationen finns till och det vi hjälper de som nyttjar våra tjänster med. Men också samhörighet kollegor emellan. Och det är väl det som också tryter nu när man är ensam och att man bara sitter och stirrar in den här gröna pricken på skärmen dag ut och dag in.
Men där liksom många pratar ju nu, det är liksom media är fullt och kaffeautomaterna existerar ju inte längre, men de digitala är ju, vi kommer nog aldrig komma tillbaka på kontoret på samma sätt som tidigare, och kontor kommer vara en överspelad grej, varför ska vi ha kontor och människor ska åka över stan för att träffas och prata. Alltså jag tänker så här, den där tredje, alltså man ska inte underskatta vikten av att käka lunch ihop, hänga vid kaffeautomaten, att man sticker in huvudet och frågar hur är det med hunden, fryser den om fötterna idag också. Alltså jag är generellt sett, har jag märkt då, en ganska gubbig person. Så att jag menar, jag är inte den som anammar förändring med att det kommer bara är annorlunda och bättre. Nej. Men jag tror att vi kommer komma tillbaka till kontoret, för det är svårt att bygga ett team som spela, liksom, ett lag har svårt att spela tillsammans om de inte hänger ihop, även om det är mer praktiskt är att sitta hemma. Eller vad tror ni då som är engagemangsexperter?
Man ser faktiskt det. Några av våra samarbetspartner som vi har pratat med har aldrig haft så hög personalomsättning som de har nu. Och den ena organisationen som jag tänker på nu, de har dessutom frågat varför då folk slutar. Och då säger man att när jag sitter bara med mina arbetsuppgifter utan det kollegiala sammanhanget, så är det för tråkigt. Mm. Alltså arbetsuppgifterna i sig, kopplat tillbaka till frågan om att klippa häcken, liksom, upplever man inte att man har en sån stark koppling till. Utan det är när man gör det tillsammans med människor som man har runt omkring sig. Då blir det kul. Då blir det mycket, mycket roligare. Mm. Så
men finns det ändå inte en koppling till att beroende på vilken typ av arbetsuppgift man har, tänker jag. Att vissa, det kanske faktiskt passar vissa branscher bättre än andra ändå.
Ja.
Och att man måste titta utifrån vad det är för typ av arbete och typ av arbetsuppgifter man har.
Ja, men det är helt rätt, Mattias. Men grejen är att om vi pratar om produktivitet och effektivitet, så är det verkligen sant. Att då kan det vara i vissa roller att man är mer effektiv om man får sitta ostört, liksom, och man får göra de här arbetsuppgifterna vid köksbordet. Men det som man går miste om, det är det kollektiva i det. Man går miste om kreativiteten. Den har gått ner, har man sett i undersökningar. Och då tappar man innovationskraft. För när vi sitter på egen kammare och uppfinner hjulet, om vi inte också har system där vi faktiskt kunskapsdelar då vad jag har gjort och vad du har gjort och hur de sakerna hänger ihop tillsammans, så tappar man väldigt mycket av det kollektiva lärandet. Så jag tror absolut att en femdagars vecka kommer vara att vissa dagar är det bra att sitta hemma, därför att då ska göra en viss typ av arbetsuppgifter som passar bättre att göra i lugn och ro. Men ska vi vara kreativa, innovativa och det här psykologiska behovet samhörighet ska bli tillgodosett, så behöver vi också ses. Det är ju därför många...
Men det kanske är där vi landar då, att det blir en slags kombo mer, att det är mer okej att jobba hemifrån. Och jag förstår båda aspekterna i det, men det är ju rätt häftigt också hur, om man, att arbetsgivaren verkligen tar tillvara och ser de här möjligheterna som finns, för nu är det ju som det är, liksom. Nu kan man ju ändå inte åka och samlas på det sättet. Så att, men det är ju verkligen att arbetsgivaren måste vara på tå också. Man kan inte bara ta för givet att medarbetare ska kunna bara så här, över en natt förstå att man ska kunna sitta hemma och sådär. Så att det är ju verkligen, det ställer ju krav också att arbetsgivaren måste bli bättre.
Ja, det gör det. Och sen så är det att alla arbetsuppgifter är inte liksom ämnade för att lösa sitt team. Man pratar mycket om mångfald och så här, att det är så himla bra med mångfald. Ja, det är det om vi ska lösa komplexa problem. Men ska vi lösa simpla problem, då är det lika bra att leka bäst. Och det är också en sån aspekt att vissa grejer är ju kul att göra och smart att göra på egen hand, liksom, eller så det är, man kan säga så här, vi svenskar är ju det mest individualistiska folket på hela jorden. När World Value Survey gör sina studier så är vi det mest individualistiska folket på hela jorden. Och vi är också ett av världens mest ensamma folk då, enligt samma studier. Och då är det ju lite intressant att nu är vi än mer ensamma. Men om jag tittar på hur mina vänner mår idag, de flesta, så är det ganska många som känner sig alldeles för ensamma. Och vad man har sett också då, det är att introverta, som man tänkte att introverta personer, som är huvuddelen introvert, skulle ju tycka det var rätt skönt att jobba hemma. Men de lider jättemycket. Därför att deras sociala sammanhang, för alla människor behöver, vi är flockdjur, vi behöver en del sociala kontakter. Och de har man fått på sin arbetsplats och nu får man inte det. Och man tänker inte på det, men det är många som är singlar, det är många som bor själv, etc. etc. Och de har inte träffat någon. Det finns liksom ingen social närhet och social kontakt, så det är faktiskt att jag tror att det kommer bli, att pendeln kommer slå ganska hårt tillbaks, liksom, att vi kommer bli väldigt sociala.
Många människor har ju arbetet som sin enda plats att få uppskattning eller få liksom, vad gjorde du i helgen eller vad ska du göra i helgen? Och sitter man då alldeles ensam hemma, så finns det nog en längtan efter att få den här blicken eller omtanken eller så. Och jag tror också, tillbaka till samhörighetsaspekten då, i de psykologiska behoven behöver tillfredsställas, så bor ju mycket tacksamhet där också. Och det tror jag är det som många ledare nu behöver jobba med, att också visa tacksamhet för den här omställningen som alla är i nu. Att inte bara ta för givet att man ska kunna leverera och prestera på samma nivå som man gör när man har suttit med sitt team, med sina verktyg och sina arbetsredskap som man har haft, liksom.
Nu pratar du om vad arbetsgivaren kan göra. Jag tänker att det går spännande att komma in på. Vem ansvarar för att jag ska vara engagerad på jobbet? Det är ju så lätt att tänka så här, om chefen installerar det, och, eller så här, om när reglerna ändras sig och så. Jag kan ju själv tänka, om jag ska dra till en metafor här, att liksom, det gäller dyrt att ha bil. Mm. Kostar många tusen av bil. Och då kan man ju dra slutsatsen, då ska jag ha så billig bil det bara går. Mm. Men jag har ju tänkt precis tvärtom. Så här, ska jag ha bil, då ska jag fan ha en bil som är kul. För det är så dyrt, så om jag ändå ska lägga de pengarna, då vill jag vara glad varje gång jag hoppar in i bilen. Mm. Och lite så kan jag ju känna att det är likadant med ett jobb. Liksom, det tar så fruktansvärt mycket tid från livet. Ja. Att ha ett jobb, det är 40, 50, 60 timmar i veckan. Då måste jag väl se till att de där timmarna åtminstone är roliga. Om de inte är roliga, då spelar det nästan ingen roll vad jag tjänar i lön. Jag går, liksom, går sönder en bit på insidan. Så att jag menar, hur är ni i förhållande till liksom, chefen är ansvarig eller jag är ansvarig? Eller vad, vilka rättigheter eller möjligheter har jag i en organisation att säga till chefen, du, de här tre du var inne på här, jag upplever på en skala 1-10, 2 på den här, 2 på den här, 3 på den här. Liksom. Det, jag vill vara 10 på allt.
Ja, vi ställer ju den frågan, för det är faktiskt den viktigaste insikten när vi jobbar med en organisation eller ett team. Det är just när man inser på individnivå att, och jäklar, liksom. Och vad jag menar med det är att vi ställer frågan då, så vem är ansvarig för att just du, Charlie, är engagerad kopplat till ditt arbete? Och ställer vi den frågan i Sverige, så svarar nästan alla svenskar, ja men det är jag själv. Och då är min nästa bild oftast den här pappas jävla ansvarsområde som är från en reklamfilm. Där det sitter en liten tjej utan gympakläder och fröken kommer ut och frågar, varför sitter du här? Ja, men jag har inga gympakläder, varför har du inte det? Men mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde. Och så skrattar vi svenskar jättemycket. För det är det vi gör många gånger. Att vi säger att det där är jag ansvarig för. Går in på vår arbetsplats. Hänger av oss ansvarsrocken. Och sen plötsligt så är det chefens jävla ansvarsområde. Eller de på marknad. Eller de på försäljningsavdelningen. Givetvis så är ju sanningen. Ställer man den frågan utomlands så pekar alla på chefen. Och säger that guy.
Är vi smartare i Sverige då? Eller har vi bara lärt oss att man borde svara på för att få rätt på provet?
Ja, eller? Men typ. Nej, men så... Det rätta svaret tycker vi då, utifrån hur vi ser på det är ju att både chefen är ju 100% ansvarig för att skapa rätt förutsättningar för sina medarbetare att må bra och prestera bra över tid. Men det är ju medarbetaren också. Så att jag som medarbetare behöver ju då veta vad det jag behöver ha på plats. Det är därför vi jobbar med ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. För att å ena sidan behöver individen veta vad hen behöver. Å andra sidan så behöver man sen kommunicera, därav medarbetarkommunikationsdelen då i vår organisation, vad man har för behov. Och sen behöver ju då chefen eller ledaren säga att bra, tack liksom, det här kan jag hjälpa till med och det här kan jag hjälpa till med, men det här kan jag inte leverera på. Vad säger de om det liksom? Nej, men det är okej, det kan jag göra avkall på. Och sen så är kommunikationen igång, dialogen igång.
Men det där drömsamtalet som du pratar om nu, är det liksom... Ni som ofta sitter med ledarna, efterfrågas det? För jag tror att många anställda tänker att om jag skulle räcka upp handen och säga till chefen, jag känner mig inte så engagerad i mitt arbete, vad kan vi göra? Så skulle det vara typ lite som att lämna in en halv avskedsansökan. Liksom så att varför ska jag adressera flodhästen i rummet? Det vill bara hålla ner huvudet. Ja, alltså, skulle någon bli någon glad om jag säger så här,
ja,
jag här borta känner mig för detaljstyrd. Bov 2 är nere på en etta nu. Jag sitter bara i möten.
Det där är ju en retorisk fråga, Charlie. För det kan man formulera på olika sätt. Jag kan ju som medarbetare gå in och säga att du, chefen, gör inte ditt jobb, tycker jag, för att Eller så kan jag säga att vet du, alltså jag tror att jag skulle må ännu bättre och prestera på en helt annan nivå om detta också var på plats. Skulle det vara tydligare i vilken riktning vi är på väg? Skulle jag bli uppmuntrad lite oftare? Skulle vi göra lite mer av detta och mindre av detta, så skulle detta och detta kanske kunna hända för mig. Så det är ju hur jag uttrycker mig, som i alla relationer liksom. Det går inte att engagera någon annan, det går inte att motivera eller förändra någon annan, jag kan bara skapa förutsättningar för engagemang, motivation och förändring att ske, och det börjar hos mig själv givetvis. Men det som jag hör ofta, det är när ledare ringer till oss och säger de så här, vi skulle vilja ha en medarbetarutbildning för det händer inte tillräckligt mycket, de är inte engagerade nog. Okej, säger jag. Så att då är det fel på medarbetarna då, säger de indirekt. Och då säger jag, men har du gjort vad du kan för att skapa förutsättningar för att de ska känna engagemang och motivation? Vad menar du då? Ja, men är det tydligt vart ni är på väg? Bla, bla, bla. Och så drar jag alla de här casen. Och ibland så ringer medarbetarna och säger att du, jag tror att vi behöver en ledarskapsutbildning. Våra ledare gör inte sitt jobb. okej, okay, men har ni medarbetare gjort ert jobb? Du vet. Mm. Så det är ju det som är så roligt, att det är en det är ju teamwork. Liksom. Vi behöver både på individnivå och teamnivå och sen organisationsnivå hjälpas åt att skapa de förutsättningarna.
Och då kan man höra detta och antingen tänka, jaha, nu är det mitt jävla ansvarsområde. Ja. Eller så kan man tänka, ja, okej, just det, jag har ju möjlighet att faktiskt välja vad jag ska plocka på den här buffén istället för att sitta och tycka att det var jävligt äckligt
och
på tallriken.
Och det är den poletten, Charlie, som när den trillar ner, för först blir det så här, ska jag ta ansvar för mitt eget liv också? Ja, men kanske. Eller ska jag ta ansvar för att de också? Ja, men det är inte som att jag ska göra allting. Utan det är precis den frihetskänslan som du nu ger uttryck för, att va? Kan jag påverka? Kan jag räcka upp handen och säga på rätt retoriskt sätt liksom, att men om vi skulle kunna skruva på det här och det här, vad skulle hända då?
För jag tror att det handlar om. Man behöver ta ansvar för hur, dels jag själv, hur kan jag få bättre utväxling av mig själv i mitt liv kanske? Och börja säga, jag måste äta bättre mat, jag måste kanske träna, jag behöver vara utomhus mer, jag kanske behöver se till att ha lite bättre relationer. Hur ser, många ändrar ju livsstil när man kommer i en viss ålder kanske, eller för att man har en insikt eller har sett någonting. Men det är väldigt få som också funderar över vilken arbetsstil de har kopplat till den här livsstilen. Mm. Och då har man ju ett ansvar någonstans att formulera. Och då tycker jag, då handlar det mycket om retorik och hur och pedagogik egentligen. Ni säger så här, hur är du chefen? Jag tror, jag känner att ni får inte tillräcklig utväxling av mig i den här rollen eller i det här teamet eller när arbetssituationen ser ut som den gör. Ni skulle få mer utväxling av mig om vi skulle kunna göra så här, eller man skulle kunna få jobba lite mer med det här. Och jag tänker att det är den kommunikationen, alltså om man tittar bara på vad ordet kommunikation betyder, så handlar det om att göra någonting gemensamt. Så att det är det man behöver kunna vara duktig på. Att dels ta ansvar själv, vad behöver jag för att må bra i livet? Och arbetslivet är ju en väldigt stor del av livet. Så att livsstil och arbetsstil kanske borde hänga lite mer ihop också. Och då behöver man ta ansvar för att formulera det. Och kanske sätta sig ner och fundera över vad man behöver för någonting. För att man är ju ändå där liksom 8-10 timmar om dagen och utför någonting. Då känns det ju ändå som att det hade varit så himla mycket härligare. För att använda det ordet, om man känner att man gör någonting som passar mig, där jag känner mig just kompetent, jag gör det på mitt sätt, autonomi, och att jag kan få göra det tillsammans med andra som jag gillar och som visar mig tacksamhet. Det kan ju låta som en utopi liksom, att det skulle kunna vara så, men vi ser ju också att det är så, om man har det som mål, att man formulerar att det är så vi ska ha det. Både för sig själv och som organisation.
Det är en jätteviktig poäng då, så att inte det här blir liksom som att det handlar bara om välmående, utan vad välmåendet leder till är ökade prestationer, och de ökade prestationerna bidrar till hållbara resultat tack vare en ökad nivå på mitt välmående. Så jag vänder jag på den liksom steken, så när jag inte mår bra på jobbet, inte känner mig engagerad och motiverad, då mår jag inte lika bra. Jag kan fortfarande prestera på kort sikt, men det kommer inte hålla över tid. Varken för mig som individ, för det teamet jag ingår i, eller för den organisationen jag befinner mig i.
Ja, så det är inte antingen jobbar vi på här och skapar bra resultat, eller så sitter vi och myser och gillar varandra.
Nej, verkligen inte. Tvärtom. Båda, det är extremt hårda komponenter. Lönsamheten ökar för de som nu har det som en parameter. Omsättningen ökar, sjukfrånvaron minskar, kreativiteten går upp. Alltså det finns hur mycket forskning på det här som helst, vad de positiva, hårda då, om man nu vill prata lite 80-talsspråk, effekterna är av det här. Och det är ju det som gör att vi kommer in, det är därför det här är relevant att hålla på med liksom, kopplat till samhället, för samhället behöver, sen kan man dra det till tillväxtpodden då eller vad, liksom, men du vet, hur länge, hur mycket kan vi växa, men det är ju det som är, vi kan bara växa eller vissna, så det är liksom, och de flesta vill växa, och både som organisation och som individ, och då finns det en poäng i att må bra på vägen. Så det är egentligen svaret på första djävulens advokat provocerande frågan, tycker jag, att det andra är inte ett alternativ. Att få ökad psykisk ohälsa, att inte orka säga hej till varandra på trottoaren, att inte orka ta hand om vi nu har barn till exempel och finnas där etc. Det är ju inte en, för mig, kul väg att välja.
Nej, vad var det? Jag träffade en man i Polen i Spanien en gång. Han beskrev sitt liv så här. Han var en äldre herre, eller äldre än 55-årsåldern. Han beskrev, du vet hur det är, Charlie. Det är 50 veckor i helvetet för 2 veckor i solen. Det var hans sammanfattning.
Ja, shit, vad trist.
Vad livet var. Då tänkte jag så här, det där är så jävla okej att han ens säger det högt. Liksom.
Och att då han har levt ett helt liv i det.
Ja, men därför det är, om du tänker på vad betyder det? Hur är han hemma? Mm. Vad har han sagt till sina barn? Vad har han sagt till sina kompisar? Vad har han spridit för liksom känsla kopplat till att arbeta? Och är det så vi vill ha det? Liksom? Och jag tror nämligen inte att livet hade varit göttigare om man inte hade jobbat. Alltså jag tror att vi människor, vi vill göra saker, vi vill åstadkomma, vi vill bidra, vi vill kunna ge till andra, vi vill kunna skapa värde för andra och så vidare. Det är det som på något vis ger mening till det vi gör på dagarna. Att bara löka runt i poolen, det är kul ett tag, men det är inte, jag känner inte så många faktiskt som väljer den vägen, som stannar där särskilt länge.
Ja, vad härligt. Det skulle kunna vara slutordet, ja. Men jag tänker att jag har ett litet minicase. Ja. Där kan ni ska få ge 2 råd. Ett råd var. Att säga till ett minicase är ett sätt att uttrycka. Ett annat sätt att uttrycka det är att jag utnyttjar podden för privata behov.
Ja, vi förstod okay. Det. Ja.
Därför jag hade utvecklingssamtal i skolan med Primus. Och han har godkänt i alla ämnen och svaret överallt är likadant. Det är uppenbart att han kan så mycket mer om han bara var mer engagerad. Och det där känner jag igen. Att så var det med mig också. Min mamma fick någon gång frågan hur duktig var Charlie i skolan? Och då var min mammas svar, jag har ingen aning, jag har aldrig sett honom försöka. Liksom. Och där är jag nu då med min son. Så kommandes från er kompetens och era regler, liksom all forskning. Vad vore 2 råd hur jag ska kunna få min son att ha roligare i skolan, bli mer engagerad i att skriva uppsatserna, inte försöka skriva så få ord som möjligt för att få gå ut på rast igen, utan hitta någon typ av glädje i uppgifterna. Vad kan jag skruva för att som ledare här? Liksom?
Ja, det är ju såklart alltid en knepig fråga för att man är så himla nära sina barn. Ofta så ser man sig själv i dem också. Men jag tänker på mina egna kids och det som har hjälpt dem mycket. Och det är ju att visualisera olika saker som man gillar kopplat till skolan. Och mina barn gick i en skola där man egentligen mest fokuserade på deras styrkor. Och inte så mycket på deras svagheter. Så var man väldigt duktig i hemkunskap men ganska sugig i matematik. Då försökte man integrera matteuppgifter i hemkunskapen. Mm. Och då vips så blev man jätteengagerad för att man gjorde det i ett annat format. Så att det brukar hjälpa hemma hos oss att försöka få in det i någonting annat som man har lite mer brinn kopplat till.
Där är meningsfullheten liksom smyger sig på lite tydligare.
Ja, exakt.
Bra råd, det kan jag göra. Det provade vi i helgen. Skriv en uppsats om 10 olika husdjur man kan ha för- och nackdelar med dem.
Ja, exakt. Ja. Sådana
saker. Har du, jag skulle säga att jag går på samma linje.
Och
det
nej, vad fegt, Niklas.
Nej, utan det, man behöver hjälpa dem att förstå varför det här är viktigt. Så vad vill du? Alltså när en person förstår, men jag vill bli pilot. Vissa har ju sådana här barn, jag vill bli pilot. Okej, vad tror du behövs för att du ska kunna bli pilot? Ja, det här. Ja, okej, men för att du ska komma in på den, vet, så får man hitta de här drivkrafterna och sen får du koppla. Och sen är ju det här ett jättebra råd. Skriv då en flygplan. Så ofta du kan integrera flygplan i ditt liv liksom. Mm. Ja, men matten, hur ska jag göra det där? Låtsas att du räknar på var du ska landa. Du vet, det går att hitta och de behöver hitta det där inre drivet. Det går inte med, du får 100 spänn i veckopeng om du får bättre på provet. Och sen handlar det mycket om att belöna slitet. Så det som är viktigt för alla oss som är föräldrar, det är att inte fråga hur gick det på provet, utan prata med dem när de tränar sig. Så har vi tränat nog liksom, återkoppla på träningen, återkoppla på läxläsningen, förberedandet, och sen är resultatet bara ett resultat. Men där går många föräldrar fel och där går många organisationer fel, att man fokuserar på resultaten. Vad blev det nu för betyg? Han hade godkänt. Kanske hade det varit bättre att han hade icke godkänt i 4 ämnen, för han skiter i det. Han bryr sig inte. Men sen så har han, nu har han ju inte betyg, vet jag ju, för jag vet vilken årskurs han går i. Men, och att du är fin med det. Att han liksom, han är där han brinner. Som är. Sen om han då vill bli pilot, ja då måste han ha godkänt i de där 4 ämnena, för annars kan han inte, för att systemet är som systemet är. Liksom. Men så fort ett barn eller en vuxen för den sakens skull känner sig mer ihopkopplad med syftet, varför ska jag lära mig tyska? Liksom. Så, och kan en lärare, och där kan man prata med lärarna. Jag tycker lärarna idag är 700 resor bättre än vad de var på min tid kopplat till detta. Liksom. att förklara varför vi gör det.
Jag har en till grej kommer jag på.
Ja.
Också, för det är jag själv dålig på, men jag försöker bli bättre på det när man får det här sms:et. Jag fick tillbaka matteprovet, jag hade, du vet, alla rätt, eller det gick jättebra, jag fick ett A. Att inte bara skriva bra jobbat eller grattis, utan då brukar jag fråga numera, varför gick det så bra?
Mm.
För då kan de också lära sig vad det var som gjorde. Jag pluggade på ett annat sätt, eller det här var någonting som jag tyckte var lite kul. Jag var lite rädd för det här provet innan, så därför så ansträngde jag mig lite extra. Att man liksom, okej, vad var det du gjorde för att skapa det här fina resultatet? Det kanske vi, det beteendet och det sättet att göra det på, kanske vi kan göra i det här ämnet där saker är lite tuffare.
Mm.
För då får de ju reflektera själva också över vad det faktiskt var som gjorde att det gick bra. Så att det inte bara blir liksom en, vad duktig du är eller bra jobbat. Det kan man ju också säga såklart. Men att också fråga varför de tror att det gick så bra.
Mm.
A for effort. Du vet. Man brukar prata på engelska om recognize the effort and celebrate the victories. Men vi är rätt svaga i att recognize the efforts. För det är ju bara ett görande. Det ska man ju bara göra. Man ska ju bara göra. Du vet. Mm. Men vi behöver bli sedda i, den vardagliga, i det vardagliga görandet.
Mm. Ja, spännande. Ja,
superintressant. Verkligen. Ja, otroligt spännande tycker jag.
Det här tror jag vi stänger frågelådan för idag, va, kompis?
Ja, men det tycker jag också. Det gör vi. Och tack så jättemycket för att ni ville komma och berätta om det här. Vart går man in? Ni har ju en hemsida.
Hejengagemang.se.
Och boken heter?
Hejengagemang.se.
Och boken heter Börja göra, en handbok i ledarskap, medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Och då har du att göra. Så det är en kul bok. Det är ingen bok du blir klar med liksom, och sen in i bokhyllan, utan du kan ha den i din väska.
Så man köper en till sig själv och sen så köper man en anonym till chefen. Bara skickar.
Ja,
verkligen.
Och en till sin
eller, så, eller så kan man ladda ner den och titta på den eller lyssna på den digitalt.
Ja, faktiskt. Nej. Så finns den som e-bok så man kan läsa den, men den, man gör tydligen inte managementböcker som ljudböcker så ofta.
Mm-hmm.
Så att den finns faktiskt inte, märkligt nog, i dessa tider som ljudbok. Men den finns som e-bok. Men den gör sig bäst faktiskt i det fysiska formatet som man kan kladda. Och
den är full med mallar och olika modeller och så som man kan skriva i själv.
Det kan ju vara klurigt med ljudbok.
Ja, precis. Det är lite klurigt.
Då får man ha lite
pausa hela tiden.
Ja, coolt. Tack så mycket för
att vi fick komma.
Tack så mycket för idag.
Tack.